When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Evelöv och Månström, din favoritpodd om löpning. Det är måndag idag när vi spelar in. Malin, och hur har läget, hur har helgen varit?
Ja, men bra, jag har jobbat mycket faktiskt. Det börjar bli fart på människor nu. Nu är det liksom vår löpning och jag känner att det senaste året har det varit lite sämre.
Ja, precis.
Möjligheterna framförallt, inte på viljan kanske, men att jobba som jag brukar, så att men jag har haft en bra, det liksom, och mitt jobb är ju förenat med träning, så att då får man liksom in massa egen aktivitet.
Du märker ett uppsving i folks intresse.
Ja, men jag märker det, absolut. Det är stort behov och det glädjer mig verkligen. Inte bara för att jag får mer jobb, utan det är också, jag vet att det är otroligt viktigt för människor, som vi brukar prata om. Ja. Att löpning har många sidor, det är ju inte bara att jaga tider, utan den mentala och fysiska hälsan hänger ju ihop väldigt mycket. Så att, det glädjer mig verkligen när jag ser att det är mycket folk ute och tränar och som sagt, det blir lite fart igen.
Ja, men vad härligt. Ja, men jag har jag fått till ett bra långpass här i helgen. Uppskattade att snön hann smälta undan, så att jag fick, det var lite grus bara, men det var nästan så här barmarkskänsla, så det gillar jag ju. Jag gillar egentligen inte snö i Stockholm. Snön kan vara uppe i Norrland när man åker skidor, men den behöver inte vara här om den inte vill stanna kvar länge liksom.
Nej, men februari var det ju faktiskt. Då var det ju skidför. Jag uppskattade det enormt. Jag åkte skidor hela tiden här, men det är klart att det du säger är ju att ofta så är ju snön i Stockholm är två, tre dagar och sen så blir det alldeles för varmt. Så att, nu får den åka bort.
Nu får den försvinna så vi kan få lite ordning här. Hur som helst, vi har ju som vanligt ett fullmatat program, lite annorlunda den här gången.
Ja, vi har ju massa spännande intervjuer att göra här på plats.
Jajamän, vi gästas faktiskt av en supercool tjej som är en av rekryterna i TV4-programmet Elitstyrkans hemligheter. Så det ska bli superkul att träffa henne och höra om hennes bild av hur det var.
Oj,
du har ju följt det här programmet precis som jag. Vi är ju hänförda.
Ja, jag har suttit med uppspärrade ögon och känt mig rätt vek som en vanlig liten gammal elitlöpare. Det är ju ingenting emot det
du
där.
Sa här innan, nej, men får man ingen mat då vill jag inte vara med.
Nej, men det där ska bli intressant att prata om, för att det är verkligen, det finns delar i det där, som sagt. Elitträning är inte så himla lätt alla gånger heller, men då är man ju fullproppad med energi och har sovit 9-10 timmar inför hårda saker. Men det här liksom tar de bort en del av det där.
Då blir så inte mycket kvar.
Det har jag en del frågor kring.
Ja, det ska vi snart ta tag i. Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft, som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare, undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam. Som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löparsäsongen. Med koden Petra25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är Petra25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden. Ja, Malin, vad säger man? När man tar bort sömn och mat och kvar finns bara fysisk ansträngning, då vill inte du längre vara med, sa du precis här innan.
Nej, alltså jag kommer ju från det här, jag känner mig ju väldigt bekväm och nästan liksom löjlig när man liksom pratar om, när jag har suttit och sett det här programmet så har jag ju tänkt verkligen att alltså, jag är ju så imponerad så att det blir helt, jag tänker det hade jag aldrig klarat, inte en chans, för det är en sak det fysiska, liksom med utmaning till bristningsgränsen och så, det förstår jag
mycket. Det är gammal skåpmat.
Ja, nej men det är liksom det går rakt in i hjärtat. Liksom den förstår jag helt och liksom går helt över vad som är liksom sunt och gränslöst. Men då ska man klart för sig att elitidrott, då är man ju fullmatad med energi upp till bredden. Man har sovit, tagit massage, knäckt ryggen.
Du är optimerad, kan man säga.
Inte en grej ligger ju fel där. Alltså, inte ett hårstrå ligger fel när man ska utmana sig. Och här känns det ju liksom bara som att du bryts ner i molekyler och sen ska du göra alla de här elitidrottsutövningarna.
Vi ska snart ta reda på om det verkligen är så som du beskrev där. Det här programmet ska vi förklara också då. Det är ju Elitstyrkans hemligheter som sändes på TV4. Det sista programmet sändes igår. Men vi har redan hört ryktas av vår gäst här att man söker deltagare till nästa säsong.
Yes.
Så vi säger väl välkommen direkt till Anna-Li Markstedt som är en av rekryterna i den här säsongen som var precis.
Stämmer.
Jättekul att ha dig här.
Ja, tack.
Men du, stämmer det som Malin säger där, att man bryts ner i molekyler? Känner du att det var så?
Ja, för finns det de mindre molekyler så var vi nog på den nivån.
Eller atomer.
Ja, nej, så är det helt klart. Jag tror att det var nog det gemensamma för alla vi som var där. Vi var ju en grupp med helt olika människor. Men alla sa att det var det värsta de har varit med om. Och då har vi ändå liksom folk som boxas i OS och nej men, VM-vinnare och allt möjligt. Liksom. Så att det är så mycket tuffare än vad man ser.
Oj, wow. För det är ju rätt tufft det man ser.
Alltså. Men det jag som sagt tänkte på, det är det som är så intressant att ha det här också. Det är just det där att jag satt och tänkte just när jag såg det här att det är så tufft de där fysiska utmaningarna så att man förstår inte hur någon klarar av det som ja, på den nivån även om de är gamla elitidrottare. Men sen så satt jag just och funderade. Man har aldrig sett någon få äta eller det är väl någon halv banan där.
Men går de på toaletten undrar jag? Tänker man bli så här bajsnödig när man står där och ska göra en någon sån här armhävning, eller?
Ja.
Förlåt att jag är mycket, väldigt ofiltrerad.
Nej, men så här, jag är fullständigt ofiltrerad på gränsen till obehaglig. Så ni får säga ifrån liksom, eller klippa bort.
Vi har inga problem med det, Malin.
Nej. Mig kan man få allt ur. Alltså, jag tror dag ett var nog största chocken så där, till systemet innan du har på något sätt liksom accepterat allt. För man hamnar där man bara accepterar allt liksom. Och det var väl, alltså så här små grejer, nu är det här en löparpodd, så här ska jag faktiskt nämna det. Alltså bara en sån här grej som att du får två uppsättningar kläder av allting, utom underkläder. De lovade att du skulle få ta med oss. Och för, som tjej och storbystad sport-BH, ja, nej då. Det bestämde sig för att ta bort för oss. Och vi fick en sladdrig BH från en sån här yoga-BH. En, och vi var blöta hela tiden. Så där redan, det rök så mycket trygghet, det fanns ingen rinnande vatten.
Du fick inte ha en sport-BH på dig när du sprang alltså?
Jag fick, men då fick jag ha en blöt och jag får ju hypotermi.
Men det vill man ju inte ha.
Nej, men, så att jag, första gången i hela mitt liv, jag som inte ens går utan BH, springa och boxas, bara en sån grej liksom, utan underkläder. Inga mensskydd för tjejerna, där fick det bara rinna ner.
Nej,
för
men du skämtar!
Utedass, och utedasset var långt borta, så på natten fick hon gå i mörkret. Jag drog på mig urindäggsinfektion.
Nej, men gud, jag är helt chockad här, vänta, förlåt. Jag ska inte avbryta dig, jag är bara så chockad. Så jag kippar efter luft här, vänta, okej. Bra, fortsätt.
Jo, men bara sen små grejer liksom. Ingen kam och borste, i speglar såg vi inte på 5 dagar. Jag ska sätta mig när jag kommer hem.
Men du var ju snygg hela tiden, förlåt. Men hur gjorde du då? Eller, vet det behöver inte du berätta. Men du såg väldigt bra ut i rutan.
Nej, men vet ni, så här är det. Jag tror att det där, den aspekten, när man ser ut, spelar normalt sett ingen roll, tänker jag, ett sånt där läge. Men när man vet att det ska kablas ut över hela Sverige, då är det ju, alltså för mig i alla fall, lite grann sådär att jobbigt, inget smink och man har ingen aning om man ser ut, för det finns inga speglar, det finns inga hårborstar. Alltså, du vet, jag klippte av nästan 2 decimeter av håret dag 2, Elin. Jag var, Elin, är det någon som ska klippa hår? Nagelsax och klippte av, för det gick inte att borsta ur håret. Det var en fläta, det var saltvatten och lera. Och, alltså det var ju bara, det var mitt G.I. Jane moment där liksom.
Man skulle nästan raka av allt hår.
Nära på, alltså.
Nej, men, och som du säger, det är klart att om det här skulle vara på riktigt, eller man är i ett elitförband och man är ute på uppdrag och så, då struntar man ju självklart i om håret är en tossa och man är smutsig. Men nu är ni ju i ett tv-program, och det är klart att normalt sett så gör de ju så att alltså tv, jag har ju varit på program också, då är det ju där man varvar ofta det här liksom att det är stenhårt med att du får liksom duscha och sminka upp dig och sitta och se proper ut nästa sekund, så att du får liksom känna kontrasten, men det här var ju liksom bara...
Vi fick intervjuerna innan, där fick man liksom faktiskt ta smink på sig och klä på sig. Nej, men liksom se någorlunda normal ut. Och sen efter det så var det ju bara liksom... Men där fick man ju släppa. Och det du säger nu tycker jag kan vara intressant att påpeka, att för oss fanns det inga off-camera, för det har jag fått frågor. Hur var det off-camera och liksom, var det lika tufft? Var instruktören lika tuffa off-camera? Så det fanns ingen off-camera. Och det var ju så det är därför det här programmet är så pass unikt. Förutom, tror jag de säger, Big Brother. Det är inga omtagningar. Det är inte så, vi fick inte titta in i kameran. Den regeln fick vi. Och det är klart att du...
Varför inte då?
Nej, för att det ska inte vara, det ska vara som i verkligheten. Det ska, helst ska man inte tänka att det är någon kamera där.
Okej,
de ska bara det, följa er.
Precis, de fick aldrig liksom ända, de fick inte lägga sig i någonting. Och vi fick absolut inte prata med dem. Ville vi säga någonting, då var det ju instruktörerna vi fick vända oss till. Så att produktionen hade vi ingenting att göra med när det väl började. Och det kan vara lite kul att veta, vi fick inte prata med varandra. Så vi togs ju från T-centralen, båt och färja och så. Vi fick absolut inte prata med andra deltagarna som vi satt med i 2 dagar i samma buss, på samma båt.
Ni fick inte säga någonting?
Inte ens hej. Vi fick inte, titta på varandra kan de inte stoppa från att göra. Men vi fick inte veta innan vilka det var. Och sen så fick vi inte prata med varandra. Och inte förrän vi satt i den här bilen där som vi tags ut, alltså när det hela börjar, där fick vi börja prata med varandra. Och några av oss satt där, det är nästan det värsta. Och umgås liksom utan, och kände sig så sjukt otrevlig. Så att vi visste ingenting om varandra och sådär.
Hur många var ni från början?
18.
18 stycken, ja.
18 var vi.
Och hur länge är liksom inspelningen, eller hur länge är man där?
Så länge som man ser det, 8 dagar, alltså 7 nätter. 8 okay. dagar.
Då om man är hela vägen?
Om man klarar sig hela vägen.
Ja. Om man inte är kvar till slutet då, då åker man hem bara.
Ja, då åker man hem, precis.
Man sitter inte
nästa,
där och
nästa båt eller flyg hem. Nej, precis.
Men, då måste det vara extremt intensivt. Om du är hela vägen då, för jag menar det är rätt mycket moment om man lägger ihop allt det här liksom, alla saker som är gjorda på bara en vecka då.
Ja, och du har aldrig någon tid att reflektera. Så att när vi har kommit hem, väldigt många av oss har ju fått bearbeta det här. Du får inte en enda sekund över till att tänka, vad var det som just hände? För nu är nästa grej på. Och får du några minuter över, då försöker du vila så fort du kan. Men du vet hela tiden att du kan bli väckt, så det är stressmomentet är hela tiden med. Men just det här att någonting händer och man kanske misslyckas, eller man gjorde åtminstone inte lika bra ifrån sig som man hade hoppats. För det händer ju. Never to believe, vad heter det? Alltså, det kommer ju hända liksom. Ja, och att du inte får liksom tänka, vad fan gjorde jag? Normalt sett i en sport, då får du gå lite i din egen takt. Och så kan du reglera och tänka, vad hände där liksom?
Mm. Och bli besviken till och med. Och så får man en nytändning. Och
kanske lära sig någonting också.
Ja, men då känna att det där misstaget gjorde. Och nästa tävling så är man otroligt på och fokuserad. Och så går det jättebra istället. Mm. Så är det ju nästan
så man får alltid. Inte riktigt, eller jag kommer fortsätta säga man antagligen. Men jag får ju prata för mig själv. Men jag hann inte ladda om, liksom starta om. Så att jag var inte mitt bästa. Kanske första dagen då. Där presterade jag bra. Och de gånger man presterar bra, det visar de inte heller.
Men om vi tar det från början, liksom, hur kom du på att du skulle söka? Vad fick du att söka till programmet?
Jag har ju en bakgrund, jag såg några den jag läsade frågan. Jag har en bakgrund inom en sport som heter OCR, som är Obstacle Course Racing. En väldigt ny sport, men världens mest snabbt växande sport. Så det är jättekul.
Alltså typ hinderbane.
Det är som Tough Viking tävling. Och Tuffus och så känner några till. Det är att du springer och det är militärinspirerat, så kommer det hinder som det kan vara eld och lera, taggtråd, klättra, höga höjder. Det handlar om att utmana sina rädslor och lite tillbaka till grottmännen så där, när man gör sånt som man tycker är jobbigt, out of your comfort zone liksom. Och jag är duktig på att springa, jag har fått reda på det, visste jag väl kanske som barn, jag höll aldrig på med sport, men jag var den där som Coopers test hette det, va? Den vann
3 kilometer.
Ja, två gjorde
två
vi.
Eller tre, det kan vara olika.
Okej, ofta så är det, nu för tiden i alla fall, så är man, antingen springer man 12 minuter och kommer så långt man kommer, eller så är det 3 kilometer. Men det kan,
jag
man kan säkert ha gått ner på
Malin
2.
Malin har ju rekordet på polishögskolan fortfarande, i alla fall.
Jag var snabbast i min årskull när jag var 12, så då fick jag väl reda på att jag kunde springa, men inte gjort någonting med det. Lite ridsport. Men sen så som 36-åring så sprang jag ett maraton, för att det var på min bucket list. Och gick från så potatis till att springa ett maraton på 12 veckor.
Vilken mara var det?
Det var La Rochelle i Frankrike.
Coolt, vid havet där.
Jättefint var det. Och världens ambiance. Ja, det var supertrevligt. Men jag kom fram till att jag hatar springa. Hatar.
Var det maran som fick dig att tycka
det? Man får inte säga det här inne. Men jag hade hört talas om att jag skulle få en runner's high. Aldrig fått. Jag hade hört talas om att komma i mål och vara så himla stolt. Jag kom i mål och var bara skitförbannad. Och bara, vadå?
Men nu hade du inga pass på vägen där du fick runner's high. Alltså,
men jag har aldrig fått det.
Nej.
Varför?
För jag tänker, jag kan förstå dig fullt ut att man kan känna under en mara eller till och med efter en mara att aldrig mer, det där var hemskt, för att det är fullt förståeligt.
Sen anmäler man sig till en ny mara.
Jag har lovat mig själv många gånger aldrig mer vara med på de där
långloppen.
Men på vägen där är ju faktiskt lite fascinerande att du inte har känt
enda pass. Kort uppladdning, va? Så har du inte 12 veckor?
Ja, 12 veckor. Och aldrig sprungit
för kort.
Du vill ju bara bocka av den, eller hur? Alltså,
men lite så. Men jag tycker inte att jag springer heller aldrig in i väggen, har aldrig hänt mig förut. Att jag har liksom hittat någon stopp sådär liksom. Och det var väl det jag letade i för att komma tillbaka till din fråga. Jag har gjort värre och värre sådana här tävlingar. Det började med de som var i Sverige, så blev det VM, och sen så började jag leta efter större och större kickar, och det blev 24 timmars lopp, och vi sprang i Las Vegas öknen med våtdräkt och varannat tinder i vatten så att de får hypotermi, och det är också dåligt, kroppen kan inte ta till sig mat då faktiskt, så det är väl lite liknande de här. Men letade större och större kickar, så tyckte jag väl att jag hade gjort de svåraste som finns liksom. Så att, och sett det här programmet och tänkt att det här är ju en riktig utmaning. Det här måste vara
blir du kastad dit liksom, eller uppmanar du att söka, eller liksom, du såg bara att liksom någon sökte?
Ja, det var någon som taggade mig. Jag har startat lite såna här olika grupper. Jag är med i olika grupper på Facebook som håller på med olika utmaningar och sånt där, så det kommer upp där.
Men gör man något test eller skriver man bara in?
Nej, du anmälde dig först, och sen så fick du skicka till en video på 5 minuter. Och sen hade du tur då, så ringde de tillbaka och bad att få träffa, på grund av corona så var det ju videochats. Fick du intervju där, och sen så, om det var en till intervju, och sen kom man till fystest. Mm. Om man, alltså varje gång, det var olika steg då, så
fick. Och vad gjorde man på den då?
Den var spännande för att jag kunde sätta annorlunda ut. Det var bittestet, det var tre saker. Det var max, det var max sit-ups och push-ups på 2 minuter. Och sen var det bip-testet. Vill du berätta för Petra vad bip-testet
är? Jag har hört det, men jag vet inte vad det är.
Bip-test är ju så många lagsporter gör det. Du vet, man springer, det börjar i en lugn takt. Alltså du ska springa bara, är det 20 meter eller 30 meter? Ja, det är korta.
Ah, okay.
Du ska hinna till den Nej, du ska hinna. Det börjar väldigt lugn. Alltså de har olika nivåer. Och så håller man på, man ska hinna till den där linjen hela tiden. I början är det väldigt
innan
lugnt.
Bipet.
Innan bipet. Så bip, och så måste du vara över den linjen, annars åker du ut.
Ah, det blir svårare och svårare.
Och så höjs den här, och till slut så, det är både uthållighet. Och sen liksom, det är framförallt uthållighet, för att du måste hålla på om du
ligger på
höga
maxpuls, uthållighet på maxpuls.
Ja, och sen så blir det liksom högre och högre tempo, så du måste springa fortare och fortare för att hinna då.
Ja, jag fattar.
Så att folk och är man inte över linjen, så
då är man ute.
Ja. Mm. Så att den är ju, många lagsporter håller vi på. Jag har aldrig gjort den där förrän, jag har testat nu på någon gång på senare år bara så där, inte liksom i något sammanhang, men aldrig hållit på med såna grejer.
Men då hade de någon slags gräns man skulle klara för att överhuvudtaget få komma i fråga liksom.
Jag tror att de tittar lite grann på hur man var som allround och säkert hur man funkar i grupp och alltså jag håller inte på med casting, men jag kan tänka mig att man kollar på olika grejer.
Men det jag tycker fortfarande är intressant så här, det är ju liksom att, som jag säger så här, att en sak hur man har en fysisk förmåga liksom att ta i, och vissa är ju helt gränslösa i att ta ut sig så, men sen kommer vi till det här som du beskriver nu, det är ju så mycket mer på en sån här grej, att ett mental, när du, som jag kallar det för då, bryts ner i molekyler med att du inte får äta ordentligt, inte sova ordentligt, inte vara torr. Jag menar, då plötsligt, då är vi på en helt annan arena, säger jag. Det kan vara hur hårdkokt som helst. Och nu pratar jag lite utifrån mig själv.
Ja.
Då känner jag att, då skulle jag nog kanske inte vara lika tuff.
Nej, och det tittade de väl på. Jag tror att det fanns någon som var, jag vet att det var sån som var starkare än jag på fystesterna till exempel, men du ska även ha helst någon slags livserfarenhet också, har varit med om lite. Det är många, alla vi har ju en historia tycker jag som är där. Många har väl, och det har de sagt där, och de letar efter folk med traumatiska bakgrunder. Ja, men inte bara för att det ska finnas en story. Jag har jättemycket i mitt bagage som de tog upp i förhöret. Lite snabbt, jag har vuxit upp i en familj med alkoholism. Jag har ADHD, jag har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Alltså massa saker som jag tog upp, och jag är så öppen om allt sånt där. Jag tycker inte att det är jobbigt att prata om. Och det visste de om i produktionen, men det kom inte med i programmet. För jag reagerade inte så starkt på det i förhöret. Utan de håller på att plocka på en tills de hittar det som. Men, och absolut, så att de är inte. Och det hade de ju kunnat visa om det bara handlade om sensation.
Så de försökte trigga dig
det
med de grejerna?
Ja, de började med det.
De letar efter sånt som liksom får.
Så att du kanske ska bryta ihop då?
Ja. De här förhören är ju, vi var inne en halvtimme, 45 minuter, och ni ser 2 minuter. Det är samma sak som det här programmet håller på 24 timmar om dagen. Och det ni ser, som jag säger att det är så mycket hårdare, ni ser kanske 3 av 6 övningar vi gjorde. Vi väcktes hela nätterna, fick stå upp i natten, läsa kompendium på Warfare, alltså 13 sidor. Olika länder och tekniker och du vet, ska stå och minnas, fick stå i mörkret och stirra in i en vägg en timme när man inte har sovit på 4 nätter, börja hallucinera, alltså så mycket saker som ni inte ser, och jättemycket mer träning än vad ni såg.
Ja, men det hörde jag, för jag hörde en annan intervju med en annan rekryt som berättade liksom att ni fystränade hela dagarna nästan, i princip. Stämde det? Eller?
Jättemycket bootcamp-inspirerat. Alltså den här UP till exempel, och parkeringsplats. Alltså emellan tagningar och på sådana här större utmaningar så var det väldigt mycket push-ups, kom inte sist, sprinter, burpees, jättemycket. Jag tror man ser det i något program när vi gör burpees, så höll vi på med hela tiden. Så ser man oss stå där då i första programmet till exempel med bensindunkar ovanför huvudet. Och skakad, vet, efter 30 sekunder. Och folk bara, det här är ju några riktiga mesar, säger man folk. Så bara, men vi har hållit på, det här är våran sjätte session, alltså, som vi håller på. Och i slutet på 45 minuter, inte 2 minuter in liksom.
Nej, folk sitter hemma i soffan och bara, orkar jag inte hålla den
där? Och så det som Malin säger, jag har ju klarat det där. Jag har gjort ett maraton. Jo, men har du gjort ett ultramaraton 5, 6, 7, 8, 9 dagar i rad?
Utan mat.
Kan,
Men då ska jag ändå säga så här, jag som sagt, jag vet ju precis det du beskriver, för jag har också varit på tv i program och man känner, men herregud, det framställs ju inte alls som man vet hur det var. Men det här måste jag ändå säga, jag som inte visste någonting om programmet innan, att det framkommer ändå hur jäkla brutalt hårt det är. Alltså, även om de tar bort tre fjärdedelar liksom, så måste jag säga att jag kände ju bara att det här är några hårdkokta människor som klarar detta. För att det framgår ändå, man ser... Jag vet inte om det är jag som förstår det, men jag tror att andra också förstår det. Liksom, för bara den där liksom, känslan av att man ser, om man vet vad fysisk träning är, och så äntligen ska man få gå och lägga sig en liten stund och bara kroppen måste ju verka. Och så ser man att nu ska de in och väckas direkt, och så ser man de här glansiga, dimmiga blickarna av att man bara väcks och vet inte var man är någonstans. Mm. Och den kände jag bara, nej, det där är inte mänskligt, sa jag till mina döttrar. Mm. Det där är inte schysst.
Nej, men å andra sidan har jag fått massa DM från följare som säger att min 16-åriga dotter säger att hon vill söka till nästa säsong. Mm. Så det måste ju finnas någonting i det här programmet som slår an någonting hos människor. Mm.
Jag hade ju sett de engelska versionerna.
Ja, du har
och irländska, och jag känner folk som varit med också i liknande program, så jag var ju jättesugen, men jag förstod ju det jag sagt, jag visste att det skulle bli det värsta någonsin gjort, jag förstod griset och jobbet det skulle bli, men jag trodde det skulle vara lite mer kul. Det saknade nog jag. Det som jag tyckte kanske var jobbigt är att allt man gjorde var hela tiden fel, och den här känslan av att vara otillräcklig hela tiden, den har man inte när man sportar själv. Nej. Det är väl två stora skillnader för mig. Maten och sömnen spelade inte mig personligen så stor roll. Jag har småbarn och jag jobbar nattskift. Så att just den delen var väl inte så jättejobbig, och maten hade jag inte tid att tänka på.
Fick ni någon mat?
Vi fick frukost nästan varje dag, tror jag. Havregrynsgröt. Ja. Och sen så fick vi middagar flera gånger, men någon lunch var det inte tal om. Och en gång innanför grustaget, då kom de med en proteinbar när vi satt i bilen och väntade. Det var nog de skönaste perioden. Det var både varmt och vi satt i bilen säkert en timme som man kunde vilja. Och så kom de med mat. Och du vet, första det kom de var så här, en proteinbar. Yeah! Shit! Varför får vi det här? Vad ska vi göra nu?
Eller att de kommer att rycka undan den precis när
Nej, men det var åten där, du vet, med så här tungt liksom, så nu kommer någonting överjävligt liksom.
Kom det något jäkligt efter?
Ja, det var grustaget. De ville väl att vi skulle kunna trycka på lite.
Du har ju ändå OCR-bakgrund, så du är ändå lite van vid så här, saker som har med det militära att göra. Mm. Men har du gjort lumpen?
Nej. Och det hade jag funderat nog på det. Just det här, jag har alltid tyckt att tjejer kan liksom. Jag har nog aldrig känt mig speciellt begränsad av att vara en tjej eller kvinna. Så att, jag funderade nog på det ett tag, men jag har ju min ADHD. Jag har väldigt svårt att skriva upp mig på något så pass långvarigt. Och så ville jag ut och resa. Jag reste runt i 13 år efter jag tog studenten. Så jag var så sugen på att komma ut. Så det var lite sådär, vilket ska jag välja? Så det föll bort.
Det var väl ganska många som hade någon form av militär bakgrund?
Ja, förvånansvärt många. För jag uppfattade som att det skulle vara helt civila. Så har det varit de andra sen som inte har någon militär bakgrund alls. Men jag tror att i Sverige har väl kanske lite fler faktiskt gjort det. Kanske det, jag vet inte. Men här var det
en fördel att... eller var det att ha militär bakgrund?
Jag tror att man kanske lite lättare följer in i... Alltså du vet, tänk att ni står där. Jag har aldrig intresserat mig för det. Och så säger de så här, framställa stup. Så bara, aha, vad är det? Jag visste inte hur jag skulle stå. Det är planka förresten. Jag visste inte hur jag skulle stå. Jag visste inte hur jag skulle tilltala människorna. Jag visste inte hur jag skulle klä mig. Jag visste inte vad man skulle ha för ansiktsuttryck. Jag försökte ju bara spegla instruktörerna. Då fick jag höra att jag var känslokall istället. Men du vet, jag ingen aning vad som var upp och ner och rätt och fel. Liksom. Så det tror jag att det har du väl. Alltså om du lite den vanan. Ja. Jag visste inte ens hur man skulle marschera. Och det körde de ju med oss första dagen. Kolonn och två rader och alltså allting. Men,
något som också jag tänkte på är just hur de här instruktörerna var. Mm. Liksom, de ser ju helt jävliga ut. Alltså,
men de är väl fula de ju inte? Eller hur
nej,
menar du?
Nej, men alltså, de är helt jävliga menar jag med att de är ju... Alltså,
ingen skönhetstävling.
Vilka hårdkokta typer alltså. Och
men då måste jag ändå säga, jag har ju sett den brittiska versionen. Jag tycker ändå att Ant Middleton är lite, han är ju lite hårdare, eller?
Ja, men det där vi pratar om. Och där är så mycket så här, Sveriges version inte alls lika hård. Och, då blir så här, nej. Och då pratar vi om det. I Sveriges militär så svär man inte och skriker inte på samma sätt som man gör. Mm. Och det speglar ju, det här ska vara så
olika verkligen. Kultur liksom.
Ja, men inte bara kultur utan hur det militära väsendet ser ut. Och jag tror att det anses lite ovärdigt i Sverige, så som jag förstått det. Och det är det som är kärnan i det här, är att det ska vara så äkta som möjligt. Och det kan jag gärna komma tillbaka till. För oss som var där så var inte det här ett tv-program. För oss som var där så handlade det om att ta sig igenom det här och klara sig så bra. Och det fanns inget off-camera. Det var på, och instruktörerna var som de var. Och jag tror inte vi förväntade oss någon att vi förstod att vi var där. De flesta av oss hade väl sett programmet. Vi visste att vi var där för att brytas ner. Och de ska vara hårda.
Jo, men de känns ju ändå äkta. Så det, det var ju det jag gillade också med det här. Att det känns väldigt lite tv. Alltså på det sättet, alltså riggat.
Och
TV är ju liksom på ett sätt att man vill gärna ha det på sitt sätt ändå för att det ska bli bra tv om man säger så. Det ska,
och klippningen det efteråt, hur de har klippt ihop det kan jag bli, och för att jag har allt ska vara så rättvist för mig, det är ett problem jag har. Och jag kan bli lite ledsen över hur vissa porträtterades liksom.
Vilka var det som porträtterades minst rättvist då tycker du?
Jag tycker att Fredrik och David fick det väldigt hårt. Nummer ett, han som åkte ut först, nummer 17, Fredrik känner jag.
Ja just det, han ja precis, han som, det var någon så här, man skulle inte komma sist och så kom han sist och så fick han typ en utskällning eller vad det var.
Ja, jag vet inte hur mycket jag ska säga, men till exempel där då, där gjorde vi var ju par och då gjorde vi tre varv och på tv klippte man efter två varv när vi fortfarande låg näst sist och sen tog vi oss till tredje position i sista varvet och det syns inte det. Och sånt där kan man göra, klippa lite och så, men sen beror ju det också på att det finns inte plats att visa allting. Men det är klart att man vinkar lite grann, så är det med all tv.
Ja, och det är det jag menar, att hur man än vrider och vänder på det, det här kändes, alltså i alla fall, klippningen är en sak, den blir alltid som det är, för det ska kortas ner så mycket.
Men sen, förlåt, vem var David förresten? Var det han som hade, var någon slags
nummer 6, tror jag, han är med hemvärnet. Ja, precis, och jättegullig kille. Han låg bredvid mig och vi pratade supertrevligt, och man ser även en del han klappar på. Han var väldigt saklig och kunde, han kunde jättemycket om det militära. Så vi sökte oss till honom och frågade, och liksom, och så han fick en auktoritär position liksom. Men då har man kanske valt att visa just när han säger saker och jag, men det här är ju min uppfattning, jag uppfattade honom och Fredrik som jättebra personer och inte alls nästan lite otrevliga som de har visat liksom.
Men jag tror man får tänka så här med tv, är ju så här att man vill ju ha om man gör liksom en film, då vill du ha olika karaktärer.
Good guys och bad guys.
Och det är liksom likadant även om det är live eller sån här påhittad eller på det här sättet, att det är vanliga riktiga människor, så vill man ändå att det här är den liksom snälla, det här är den mesiga, det här är den liksom diktatorn och så vidare och så vidare. Och så kan man ju klippa på det sättet, absolut. Så är det liksom, tyvärr är det så oavsett hur du vrider och vänder på det. Men,
och jag måste erkänna att jag har ju bara sett det ur, påpekat, jag har bara sett det ur min synvinkel. Jag har inte sett det som instruktörerna som stod och tittade ut över oss och sett att jag var upptagen i mitt. Så att det var faktiskt någon av instruktörerna som, eller doktorn som påpekade att vi har inte sett alltid samma sak som er. Och så är det ju. Alltså.
Men hur blev ni i gruppen då? Fick man liksom någon gruppkänsla? Fick man var man liksom inne i sin bubbla och bara tänkte att jag ska överleva själv? Eller fick man någon liksom dynamik i gruppen? Var man hjälpsam? Var man, ville man liksom blev man kompisar?
Ja, det är olika upplevelser på olika sätt. Men det blir en knepig situation när det är så att man vet att i programmen så brukar bara två eller tre stå kvar på slutet. Då är du ju medveten om att på något plan, det vore dumt att påstå något annat, att du vet att när någon andra åker ut så har du större chans. Alltså, du är fortfarande kvar liksom. Mm. Men samtidigt så skapar ju sådana här trauman som det faktiskt är. Vi är mot dem känslan lite grann liksom. Så att det är många som umgås efteråt. Jag också väljer att umgås. Och det blir ju speciella band när ingen annan förstår vad man har gått igenom och sådär. Och vi fick ju kämpa som team. Men det var också, det är lite jobbigt. Det blir ju mer sån här mindfuck. Att ena sekunden så ska man jobba som team. Och få skäll om man inte gör det. Och nästa sekund så heter det, det här är individuell tävling, kom inte sist. Eller
gör det bästa. Alla är konkurrenter. Mm.
Häftigaste utmaningen du klarade är ju en lyssnare som undrar. Ah. Det är vi nyfikna på.
Jag är ju inte... inte rädd för höjder och vet om ni märkte, man har inte visat mig när jag ramlar bakåt och när jag klättrar och sånt där.
Nej, man visar ju inte alla på alla grejer.
Nej, liksom. Och nej. Då visar man gärna de tycker att det är jobbigt, för det är ju mer spännande såklart. Att se folk övervinna sina rädslor liksom. Och jag har jobbat bort det där, så att jag är inte rädd för rädslor. Eller...
Skönt.
Ja. Nej, men det brukar jag säga, jag är faktiskt inte rädd för världsliga ting. Jag tycker känslor är läskigt, och det ser man, det har de ju lyckats visa på programmet. Det är ju det som jag tycker är jobbigt till slut liksom. Jo, boxningen såklart, boxningen.
Ja.
Boxningen var det coolaste. Där hade jag en riktig aha-upplevelse.
Men var det du boxade som
mot? Jag boxade mot Max. Och som är säkert, jag tog 30 kilo tyngre liksom. Och jag har boxat en del på Sats och såna grejer, så inget på riktigt. Och några boxningsklubbar har gått lite lätt sådär liksom. Och värsta jag har sparrats, då har man inte slagit så mycket mot huvudet. Här fick vi order bara slå mot huvudet. Jag har väl slagit lite, alltså där när jag får använda hela kroppen, men här var det bara mina små spagettiarmar mot hans huvud, och jag har aldrig fått ta emot slag så där mot huvudet förut, och han slog, och det som hände med mig där var att första gången jag kände mig riktigt sårbar, tror jag, för jag kan försvara mig om jag får sparkas i skrevet och men rivas i ögonen och bitas, alltså jag tar till vad som helst liksom, om det måste, och även armbåge och sånt, och det fick vi inte göra här liksom. Så att han slog mig och slog mig, och här igen, ni ser så himla kort bit, man ser, jag blir lite slagen, så blir jag nedslagen, så säger de, nu bryter vi. Så var det inte. Jag fick ställa mig upp igen och fortsätta. Alltså de här matcherna var mycket längre, så jag var ner på marken 2-3 gånger. Och det slutade inte, och där första gången så kände jag rädsla som jag inte kommer åt på annat sätt, tror jag. Det jag kände att den här människan kan döda mig med sina bara händer. Jag kände att han höll tillbaka. Han säger att han inte gjorde det, men jag kände att vill han, om vi säger så här, ta bort handskarna och hjälmen. Hade det här varit en man som ville mig illa, då hade jag varit död. Om han hade velat liksom. Och jag lyssnar mycket på böcker, jättemycket. Och har haft svårt att förstå just den där rädslan. Jag har förstått den i huvudet, men inte ner i liksom hjärtat, i själen. Och där blev jag sådär, så det kom, och så blev jag så himla ledsen för alla kvinnor som befinner sig i den situationen. Och det slog mig riktigt sådär.
Du kände det då?
Jag kände då, shit, för att vara så här. Tänk omkring att vara så här rädd i vardagslivet liksom.
Alltså, hur lång tid tog du att bearbeta liksom allting när du kom hem sen till liksom en vardag och dina barn? Och liksom, vad hände där? Hur kom du tillbaka till ditt vanliga liv?
Då blir det lite djupt här. Jag ska se om du orkar med mig här. Jag har ingen vidare självkänsla, och det beror på alla de här sakerna som jag har pratat i uppväxten, antar jag. Men jag har haft bra självförtroende, för jag var väldigt duktig i skolan och duktig på jobbet, och det har liksom gått bra för mig. Och sen började jag med sporten och stå på VM efter ett år och liksom, och var Ninja Warrior, och det var helt galet liksom när jag väl provade det. För det har jag inte sagt, jag gjorde den här maraton, och sen så började jag med sporten när jag var 36. Och så ett år stenar jag sponsorer, och men verkligen alltså. Det var jättespännande. Jättekul att se vad kroppen klarar av, och aldrig ens har trott att jag är sportig liksom. Men då fick jag ju bekräftelse därigenom, och så får man social media och folk, ja men du vet, någon tror på en och vill betala för att jag ska resa till, ja men det liksom, så då har jag tänkt att jag kanske inte är en så jättebra person, men jag kanske har något att erbjuda i det jag kan göra, och kanske inspirera folk, man kan vara mamma och gravid och fortfarande liksom. Så att jag har haft självförtroende, varit okej, men där såg de ju ner det. Så när de tog ifrån mig, men liksom drog mattan under fötterna liksom, och så har jag ingen självkänsla att falla tillbaka på. Då har jag känt mig riktigt faktiskt lost under hösten. Vem är jag?
Deprimerad
av detta? Faktiskt. Ja.
Fick ni någon hjälp liksom?
Doktorn ringde runt, jätteduktig doktor. Jag har verkligen supermycket respekt för honom. Det fick man prata med när man lämnade programmet fysiskt. Och sen så ringde de runt och kollade hur det var. Och det var några som har i programmet som har behövt prata med någon efteråt.
Och det är samma på samma sätt kanske då?
Inte svara för Amanda deltagande, för att jag vet inte. Jag vet bara att de har fått terapeuthjälp liksom. Eller går och träffar någon liksom. Och jag tog nog inte det. Det är lite det här att jag har lite svårt att ta emot hjälp.
Men lite tillbaka till äran. I programmet också.
Ja, precis. Och så är det ju. Det var ju helt rätt. Men lite det här att äran att man ska klara sig själv. Jag kan, för det har jag gjort det hela livet. Jag har fixat det själv.
Så du har kompenserat lite din, vad ska man säga, dåliga självkänsla med att var väldigt duktig på saker.
Ja, precis så. Ja, förlåt. Det var bra sammanfattat.
Och få liksom en ja, bekräftelse för att du är duktig.
Och sen var jag inte duktig. Sen
nej,
kunde
där var
jag
du värdelös på allt. Eller om man säger så. Eller känslan
av. Det kändes som i det här programmet var också, för i alla fall för mig som tittare, verkade det vara omöjligt att veta hur man skulle vara duktig.
Ja, och det är meningen.
Och det är meningen.
Ja,
det är
alltså hur bra man än är, så är du inte tillräckligt.
Du vet inte eller vad som...
Nej. Och till slut tar ju det, så då kom jag hem och tänkte jag, och så, jag klarade inte den utmaningen. Och det är klart jag hade hoppats att jag skulle klara det. Jag har aldrig som sagt hittat något stopp förut. Och då fanns det ju en del av mig som hoppades att jag skulle klara det här. En stor del av mig hela vägen. Så kom jag hem, så jag var väldigt lost. Jag blev, vem är jag egentligen om jag inte ens är stark? Du vet. Så det har tagit lång tid. Och sen så tror jag att, jag vet inte, har du barn och heltidsarbete och så jag har inte hunnit. Det var så mycket som hände, som vi sa. Så det har tagit mig hela hösten. Men sen har det här programmet kommit igång. Och det har faktiskt varit ganska terapeutiskt, för att folk är så fantastiskt fina. Alltså jag lovar, jag vill inte bara grina. De skriver så fina saker och skriver att Gud har inspirerat mig och det här förhöret då framförallt. Men alltså folk är så fina och säger att ja, men det här gjorde du bra, och det har tvingat mig att se att jag gjorde det bästa jag kunde. För att en del av mig tänker, fan jag bara gnällde och jag kunde väl ha gjort lite mer och vad är väl lite ont i benen. Ja, men du vet, kunde jag inte ha gjort mer. Och då har folk påmint mig om hur det är och hur jag är normalt sett. Och liksom...
Jo, det är ju meningen att bryta ner den mest hårdkokta människan. Så att det visar att alla är mänskliga på något sätt. Alltså, för min... hur tufft du än är från början.
För min del var det faktiskt benen. Det är klart att det var jobbigt i huvudet, men jag hade varit kvar. För det är någon som sagt att det var synd att huvudet inte var med. Alltså att det var faktiskt inte huvudet. Jag hade fortsatt, men benen började skaka på mig dag 2. Den här jävla ryggsäcken. Ja, det var en 15 kilos betongklump sand längst ner. Och sen så var alla kläder, och när de blev blöta så vägde ju allt ännu mer. Och vattenflaska och ryggsäcken vägde ju så här. Nej, jag var inte säkert stark i benen. Så dag 2 så snackade jag med att farsan har antagligen brutit och börjat blöda inifrån låren. Så redan där så... Dag 2 så var det jättejobbigt. Sen var det att kämpa vidare på pannben då. Men så fort ryggsäcken kom på, du vet. Och jag kommer inte ens ihåg, jag såg i programmet. Jag skallade ju någon där. Alltså jag ramlade omkull. Du vet, benen bara vek sig. Som maratonlöpare som man ser kryper. Alltså det var på den nivån. Så fort ryggsäcken kom på.
Ja.
Men så ser man i grustaget att...
uthålligheten fanns kanske, men inte den där styrka för tyngd. Nej.
Så nu jobbar jag på dem. Jävlar, i gymmet. Men, mycket skott.
Benböj.
Vem i programmet kom du närmast? Är det också en som undrar?
Ja,
eller vilka?
Ja, vilka kanske. Jag, på uttagningen, det pratade vi lite grann om kort bara. Uttagningen var i fystesten, sen gick det vidare till intervjuer och psykologtest, ska jag säga också. Och mera casting med produktionen, så det var en lång process. Och där träffade jag en kille som jag connectade väldigt bra med, som var Kristoffer. Nummer 4 tror jag.
Ja, just flygingenjören.
Ja, han är riktigt redigt bra, lugn, trygg människa. Och vi, jag vet inte, vi connectade lite bara. Redan på båten när vi inte fick snacka så låg vi mot varandra och sådär. Lukas pratade lite med han låg ju bredvid mig liksom. Ja, och jag läste på lite grann innan om vem han var, för vi såg i e-mail vilka som skulle...
Ja,
jag såg ja, fast det var nog inte meningen.
Nej, men
så jag visste lite vem man var. Elin kände till lite grann från innan, från OCR-världen och sådär. Men jag tycker att jag känner nog att jag inte hann connecta så mycket med folk, och det vet jag några andra sagt också. Man var så uppe i det man gjorde liksom. Det var så mycket.
Och nästan kanske spara energi. Alltså, jag kan tänka mig liksom när man bara är... totalt inne i nästa grej. Du måste vara fullfokuserad hela tiden på... Kanske man inte ens hinner nästan orkar.
Ja, nej, precis. Nej, lite grann så. Vissa valde ju inte att prata alls. Och så. Men det har jag tagit igen lite efteråt och sådär. Men nej, det var väl flera liksom. Och Anthony måste säga som vann nu. Han är så fruktansvärt fin och hjälpa till hela tiden. Så han... Jag får ju sådär, någon hjälper mig, så blir jag så himla tacksam. Men det har jag ju fått se efteråt, för jag som har hjälpt mig när jag svimmar där på bryggan. Jag har ingen koll alls på... att det var så många som hjälpte mig där och sånt där, och då blev man så där efteråt.
Men alltså jag kände ju, vi satt ju, vi stod och klistrade varje söndag, jag och sambon. Det var så tråkigt att det inte fanns några kvinnor kvar på slutet, för just den här förhörsdelen och den här, ja, men det blev ju lite mer spännande tycker jag, lite mer psykologiskt spännande som tittar i alla fall mot slutet. Och då har det varit kul att se hur alltså, om en kvinna hade hanterat det här annorlunda kanske, och hur i så fall.
Jag tror att den har förklarat just den biten bra. De kvinnor som brukar komma dit brukar gå bra. Men ja, det vet man inte.
Vad är nästa? Jag tänker nu har du liksom, hela din bakgrund är ju kantad av extrema utmaningar och kickar och så har du varit med här. Jag bara tänker,
finns det någonting? Det är som att liksom vunnit fem OS-guld.
Man brukar prata om så här post-marathon blues när man har gjort ett lopp som man har tränat inför länge. Nu har ju du verkligen gjort det här loppet som det finns inget tuffare.
Nej, men det är lite så. Och det är väl också där tillbaka till hur man mått höstas. Är lite grann så här, nu har jag tappat, jag var lite lost med OCR, tappade lite lusten och så corona och allt inställt. Så att när det här kom så hittade jag min drive igen och började träna massa. Det hade jag inte gjort faktiskt. Jag var på en all time low på min träning, så det var att jag tog träna i 2 månader. Försöka lära mig tåla kyla och allting. Jag hade hela ända sedan sommaren fram till det här filmades in. Eller spelades in i september, oktober, så hade jag bara linne på mig fastän jag jämt fryser.
För att träna köldtåligheten.
Det hjälper ju inget.
Hjälper inget då?
Men
vad är, ja, finns det något som ens kan kicka igång dig? För jag tänker liksom att...
åka till månen.
Nej, men att tänka så här liksom jag ska springa 10 kilometers lopp här. Det är liksom... Det är lite jobbigt sista 2 kilometrarna. Då får man plåga sig.
Nej, men det där har ju tryckts fram. Det började ju med att herregud, ska jag springa 10 kilometer kommer aldrig gå liksom. Och så att maraton, de var ju gudar, så sprang jag ett maraton, så bara, det här gick ju. Okej. Vart det ultra, så sprang 100 kilometer lopp liksom. Så är det ju, och det har varit superspännande att faktiskt förstå att du måste inte vara elitidrottare för att kunna springa ett maraton, utan jag tror nästan alla kan det. Sen är farten en helt annan sak.
Hur snabbt man springer, det är en annan femma.
Men just att man kan, och det har ju den här resan varit totalt, alltså så grym att se. Så vad är mitt nästa mål? Jag vet inte. Just nu känner jag att uppenbarligen det här var ett kvitto på att jag skulle behöva bli lite starkare. Så det jobbar jag på. Men just nu mål har jag inte, så att om det är någon som har en idé så...
Jag kan komma med lite en reflektion. Jag tänker så här, när man pratar om mål så pratar man ju nästan alltid om så här lopp eller någon fysisk grej. Men jag tänker så här, jag tycker det är lite spännande med mentala mål. Alltså så här att man kanske, jag vill genomföra ett maraton med den här känslan. Mm. Eller så här, jobba med mitt mindset. Alltså där känns det som att det aldrig finns ett stopp att jobba. Det kanske låter flummigt, men...
Nej, för mig är det ju just nu faktiskt är att jag måste jobba på min självkänsla. Alltså jag måste
precis. Fysiskt sett så låter det som att du kan ju liksom aldrig bräcka nästan det du redan har gjort. Eller du kan göra om det. Skulle du få chansen att göra det här igen så skulle du vilja göra det bättre, antar jag. Och du skulle träna
vill
upp
du det. Vill du göra det här igen? Nej.
Där är guldfrågan. Jag lovade när jag stod där att jag ska aldrig rekommendera att någon gör det här. Det kommer bara spåra mer folk att vilja göra. Men jag lovade att det här ska, för det var så lite kul som jag sa. Jag tänkte att det här är inte roligt. Det här ger inte, jag vill ju ha kul i livet. Jag älskar att prova nya saker. Det är det bästa jag vet. Att få den här fin och alltså ha roligt. Jag tycker det är det livet går ut på. Men skulle jag vilja göra om det, så är det alltid. Kommer i mål, säger det aldrig igen. Det pratar vi om, eller hur? Ska aldrig springa igen, fan vad jobbigt det här är. Och så kommer det så här, vad kunde jag gjort lite bättre? Tänk om. Men
fast jag är ju säker på att om du fick frågan igen att...
Nej, jag har lovat det inte.
Då skulle du stå på gymmet och bygga upp de där benen så de var som klubbor av muskler. Och
Malin vill vara med nästa gång. Ja. Du får inte söka, Malin.
De här spirorna.
Du är skitstark. Ja, men jag tror du skulle på riktigt, det skulle vara intressant att se hur en elitidrottare, det var väl i och för sig, men du är ju elitidrottare, men det var ju några som var det, som var med.
Det är sådana här boxare, alltså mer än där liksom fighting, tror jag.
Det var väldigt många fighter där, och mer än vad de ens sa.
Men
många
var det en fördel att vara fighter?
Men jag tror att det mindsetet är väl säkert bra. Endurance sports tror jag är jätteviktigt också. Om ni tänker, det var mycket boxare, sen var det många triatleter som hållit på med det. Lukas, Marcus, Kristoffer, fighting har vi även William och Thomas, läkaren och restaurangchefen, Madde, Anthony, Ali som bröt tummen.
Så
det var mycket den stilen, så att det är ju en viss sport, och det är samma sak med OCR ändå när vi håller på. Alltså det är liksom absolut, och det har en fördel av. Så har vi rugbyspelare, Bäcke liksom.
Men jag tror ju som sagt mer är det där liksom än att bara vara uthållig och liksom hård i huvudet och hålla på länge, så är det just det där att ta stryk också. Jag har nog liksom aldrig sett mig själv just det här med fighting. Jag skulle ha svårt liksom om någon spöar mig i ansiktet.
Men det går ju över.
Om jag skulle gilla det.
Men där du är i den situationen, det kanske är annorlunda då?
Ja, eller det var möjligt. Jag har aldrig testat, men jag tänker så här, jag har alltid sett till att liksom sån där boxning och brottning och sånt, så, eller framförallt när man slåss då kanske boxning, att det är jäkla bra träning. Alltså jag ser det som att det finns nästan ingen mer allround för kroppen. Men jag känner att bli spöad i ansiktet.
Men det är väl två olika saker. Men det är väl två olika saker. Ja, men det är två olika saker. Boxningen är jättebra träning för till exempel OCR, för att du tar kondition och styrka och du måste fokusera, annars åker du på stryk. Liksom. Mm. Så att jag gillar det jättemycket som träning.
Ja.
Perfekt träning. Däremot så har jag inget intresse av att bli slagen normalt sett.
Jag och det är där jag menar också, att jag skulle gott kunna träna boxning och sådana, för att liksom, det är så otroligt bra allround-träning och tåla allt möjligt. Men sånt älskar jag också. Men just den där, och det är det, att få stryk, det är liksom...
Det var en intressant upplevelse. Jag såg inte fram emot det, men jag lärde mig jättemycket där. Så det var det coolaste momentet för mig just liksom.
Ja, och sen tänker jag att man blandar könen också. Så det är ju inte så här, ja men tjejer mot tjejer, killar mot killar. Nej, utan det är liksom alla på lika villkor.
Och så säger folk så här, folk var lite upprörda över det. Så här, tror du det hade gått bättre för mig om jag hade boxat mot Madde som var kvar? Som är VM, ja men du vet så här, EM-guld.
Men hon fick väl inte ens boxas, eller? För att hon var för bra.
För bra. Nej, ja. Hon har ju en skada. Hon får inte boxas alls överhuvudtaget. Hon får inte ta emot något slag mot huvudet. Så därför har hon avbröt sin karriär. Hon var ju ett slag från döden liksom, eller någonting så.
Men där kan man också tycka att det inte var, det behöver kanske inte älta, men det var ju inte heller så schysst framställt då, kan man ju tycka, för att det kom ju inte fram riktigt. Det var ju mer så här, men hon ska inte få boxas för att hon är för bra på det, för det.
Nej, men så sa de till henne, och det kanske var en av anledningarna också. Alltså det, och det är också för det psyka, alltså allt för att komma åt den liksom.
Men vilken instruktör gillar du bäst?
Ja just det, men det vill jag säga med instruktören överlag. De var jättebra, och det vi har pratat om, och de var hårda, säger du, men det skulle de vara.
Jo, men
de
var inte till.
Ja, och sen så rättvisa, men ibland fick man någon kommentar, och då var ju den guld värd. Du vet, jag vet att Pam sa till mig, gud, det snyggt, jag gillar att du satsar i nedförsbackarna. Mm. Och det var, du vet, om man, inte, om man bara får små droppar och grejer, då
är det så. De har ändå en mänsklighet. Och sen, det är ju deras jobb att vara så tuffa som.
Och när man har åkt ut så fick man gå till doktorn, träffa doktorn, och sen kom de in. Mm-hmm. Och det visste inte att de skulle göra, för det vet jag att de gör på slutet med alla, men de kom in till de flesta av oss i den mån de kunde, tror jag. Ibland var de upptagna, men de kom in alla fyra till mig och log, och jag bara, ni led. Trodde du inte att vi kunde det? Jag bara, jo, vet du, jag skulle få vänta tills februari-mars liksom, för att se sista avsnittet av, du vet, när jag visste att de skulle le sista avsnittet. Och log och kramen. Det var hemskt, men jag visste att man stank vid det. Hur jag luktar. Men de kom in och kramade en, och de har skrivit fina saker. Vi har lite kontakt över Instagram, så det får man ju välja själv om jag skriver lite.
Men det är ju det härliga på ett sätt, och någonstans är det ju så att alla är människor, och det är kanske det som är också det häftiga med ett sånt här program, att liksom gå i ytterkant och se att hur tufft du än är i något läge, så alla människor har en gräns på något sätt ändå. Det är den de vill visa upp.
Du är ju så sugen på att vara med på det här. Jag hör det. Malin har så stor energi här. Alltså det är sällan jag har... Alltså när jag skrev till Malin så här, att vi ska träffa dig, och liksom det är bra om du kan titta på det här programmet, så, kanske om du inte har gjort det. Så här, mamma, jag följer det här programmet, och du är ju så entusiastisk. Jag tror verkligen att vi har...
Jag har ingen så... Du har inte sett en anmälnings
Vad är det för, vad heter det här produktionsbolaget, snälla, kan inte nej, men alltså jag tror det är ju så inspirerande att se också, och leka amatörpsykolog i soffan hemma.
De kör i England och Australien Celebrity.
Och då är det säkert inte några förmildrande omständigheter, utan det är samma, det är bara att det råkar vara kändisar.
Det är samma, och vissa är idrottare, men de har politiker med och allt möjligt.
Kan man
men
se det värsta är ju, nu?
Men det värsta är väl att, så tycker jag alltid är med de där kändisgrejerna, att då går ju alla sönder. Det är ju ingen som klarar det där.
De vill sig själva.
Ja, nej, men det är ju, om du är, vad ska man säga då, idrottare till att börja med. Jag har ju varit med på en sån superstar celeb, heter det, och då var man i par, en före detta idrottare och en känd person som inte var idrottare. Och det slutade ju med att alla kändisar som inte hade idrottsbakgrund gick ju sönder.
Vem körde du med?
Ja, jag fick ju byta partner hela tiden, för de gick ju sönder en efter en. Så att det blev ju liksom kaos. Vi var nere på Fuerteventura, Kanarierna, och de fick flyga ner liksom den ena efter den andra, ny kändis. För att, och det var ju liksom inte, det är inte så att man liksom vrickar foten, utan de drar av hälsenan. Ja. En fick hjärtstopp.
Åh, herregud.
Ja, men det måste sägas i det här programmet också. Det är igen då till någon som påstår att det här är mesigare svenska versionen än engelska. Jag sa att jag tror inte ni förstår. Alltså allt pågick mycket längre. Vi hade så mycket skador och det är ganska ovanligt. Folk pressar, och det är,
och då, det är det jag säger, att ni som var med i det här programmet är extremt vältränade, i, alltså vanliga människor, men med en i bakgrund som inte är på stolen på kontoret liksom.
Nej, men de kändisar som de har tagit med på programmet har ju alla tränat hårt inför det. Okej, man kan ju vara politiker och ändå. Alltså jag jobbar i riksdagen på mitt jobb liksom. Mm. Så att det,
jo, men du har, en bakgrund som extrem idrottare på ett sätt också.
Men bara några år. Men absolut. Du kan ju inte ta någon från gatan.
Nej, för det hjälper ju inte att du tränar upp dig ett par månader om du inte har en bakgrund heller. Nej. Du håller ändå inte. Och det är där jag säger, även elitidrottare, om du har hållit på med jag säger, det är lätt att säga att ja, men jag är vältränad och klarar det mesta. Och så gör man något annat.
Men det
annat.
Var ju det som så, hände. Det var ju det som hände. Där. Gamla skador som kom fram på flera av de som var med.
Nu när vi vet att det kommer en ny säsong, känner du så här, snälla ingen, sök inte till det här, det är det värsta som finns, eller vill du ändå säga någonting om det här programmet? Kanske pusha lite?
De som varit med, vi var 18 stycken, och de som varit med, den stora majoriteten säger att det är det bästa de har gjort i sitt liv. Det värsta och det bästa säger nästan alla. Man kan växa och lära sig så himla mycket om sig själv. Så är det absolut. Men är man mitt i sin karriär, så kanske man ska tänka över det, för att det är en skaderisk. Och det, för min del så sa de 6 månader för att få tillbaka det här i benen. Få tillbaka. Jag gick ner jättemycket vikt och jag hade inte så mycket fett att ta från, så musklerna rök. Så jag kom hem och kunde inte ens göra en enda pull-up. Alltså du vet, helt svag i kroppen. Så att man måste vara villig att betala priset då. Och veta att man kan skada sig. Och om man inte skadar sig så kan man tära ut sig då på ett sätt.
Och alltså, kanske ha lite pengar till terapi sen efter.
Nej, och förlåt, det ska svara på din
halvår vila.
Det ska svara på din fråga. De ställer upp med några terapisessioner faktiskt, produktionsbolaget. Och som heter Jarovski för övrigt.
Jarovski, ja, då kan man, precis. Kan
TV, man eller om det är TV4, det är jag inte säker på. Men, det som tar,
men man ska boka in ett halvårs rehab och terapi.
Det är några som har kört på stenhårt direkt efter, några få. Men det kan vara bra att veta. Att, och för min del som hade familj, jag kände att jag hade behövt lite tid att landa, och det kan vara svårt att göra. Har du barn som ska ha uppmärksamhet och, ja, men du har en man, det har känts lite taskigt mot min familj hur jag har mått. Det blir ju bra liksom, men det, ja, det är ett pris man betalar för att vara med. Men sen är det här en once in a lifetime, och det kan jag väl avrunda med att säga att känslan efteråt, det blir lite jobbigt när man vet att man aldrig får göra det igen. Ett normalt lopp, kommer du hem och så har du misslyckats efter någonting, eller misslyckats ska jag inte säga, för det gjorde jag inte, men jag försöker tänka att jag inte misslyckades i alla fall.
Det gick kanske inte som du hade velat, så kan man säga.
Och då har du normalt sett i livet en möjlighet att jobba på det och prova igen. Och det har du ju inte här.
Det är som mästarnas mästare.
Ja, nej, men precis.
Kommer aldrig över att man liksom...
Bara, det är bara att acceptera. Ja, man får släppa det där.
Åker ut alldeles för tid. Fick inte ens göra den, fick inte göra
det. Och sen så får man ta med sig det som var riktigt bra av det då. Och nya vänskaper och nya lärdomar. Så att absolut, det finns ju ett plus. Men att tro att man går in och inte har något att förlora, tror jag är fel. Då har man nog inget där att göra.
Då ska man söka till Robinson kanske eller något.
Jag har vänner som varit med där också, som fortfarande har håravfall och grejer 4 år senare.
Okay. Det är nog inget för det inget för dig. Så roliga. Man kan bli kändis på roligare sätt om man nu vill. Om det inte handlar om det här.
Det är klart det är kul. Det har ju varit jätteroligt vissa delar.
Det handlar inte bara om att bli kändis. Alltså det är ju något gör av en helt annan
hade
anledning.
Hade inget såklart. Intresse av det, men det finns inte en chans. Jag har synfel och jag är 43. Jag hade liksom inte läge att försöka söka till SOG.
Men det, nu är vi verkligen runda av. Men jag måste bara säga, jag älskar att det var folk, eftersom man själv inte 20 längre. Det är härligt att se att det var så många som var liksom 40 plus som fasen alltså rockade det där
programmet.
Gjorde
det bra. Ja. Men där har du livserfarenhet. Ja. Jag är helt övertygad om det. Man är duktig ju äldre man blir. Och det tror jag har mycket att göra med pannben och erfarenhet.
Och det ska många års träning många gånger också. Att, även om man alltid säger ja, men träning är ju färskvara. Och ja, till viss del den här toppen. Men om du har tränat hela livet eller massor med år så ligger det där som en bas.
Och det var lite roligt med de här störljuden de fick igår. Jag tänkte bara, men lite, alltså barnskrik och de här liksom jobbiga ljuden. Jag bara, det är den här ljudmattan jag har nästan dagligen när jag sitter hemma och jobbar.
Det var det jag ville säga som kvinna. Så har man ju oftast ännu mer. Ja.
Men det var i alla fall ryckt ur sig samman. Hur som helst, vi är grymt imponerade.
Tack.
Och jag vet inte, jag har inga fler ord i min ordbank här.
Nej, det
och hylla
är så
dig
spännande
med.
Att få möta dig.
Ja, och jag hoppas att att du, jag vet att du inte tar till dig det här kanske, men du är ju helt fantastisk.
Tack snälla.
Ja, det måste jag verkligen säga.
Tack snälla. Ja.
Tack för en fantastisk stund i tv-soffan varje söndag. Jag kommer att sakna det här programmet.
Ja, jag ser fram emot nästa säsong.
Ja, det gör vi.
Ja, precis. Sök.
Petra, du är där.
Ja, hur Malin? Jag vet en som kommer att vara med i alla fall.
Du och jag.
Tack så jättemycket för att
tack
du kom.
Tack själva. Tack för att jag fick vara här.
Mm. Och finns du någonstans i sociala medier om man skulle vilja följa dig?
Ja, ja, Facebook och Instagram. Anna-Li OCR Sweden tror jag.
Du stavar Anna-Lee.
Ja, fast inte på Instagram, bara utan bindestreck. Okay. Det får man inte ha, tror jag.
Okej, okay, man får googla sig fram
till det. Ja, det är inte svårt att hitta.
Nej. Stort tack till dig som lyssnade, och Evelöv och Månström är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Spring snyggt så länge.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.